jävla förkylning det här. Jag blir liksom inte riktigt av med min slem i halsen.
Det kan ju vara att du känner av pollen också. Att det är det som är problemet.
Nej, det tror jag inte.
Nej, men så säger du om alla förslag jag har.
Testa att käka antihistamin och se om det blir bättre. Det gjorde jag. Alltså, jag började för 3 år sedan. Jag har inte haft pollen alls. Vet inte ens om jag har det. Men när jag käkar antihistamin.
Jag kanske ska testa och ta ett antihistamin. Då får vi se.
Vet du vad jag tycker det här låter som? Jag tycker det här låter som det här klippet. När det är en komiker som säger att män bara lyssnar på förslag när det kommer från andra män.
Ja, men du sa faktiskt inte att du sa att det är pollen. Och så sa du inte att jag skulle äta antihistamin.
Ja, men det är på grund av pollen.
Jo, men Douglas kom med ett förslag. Du kom bara med en anklagelse. Det är pollen.
Nej, det är ingen anklagelse. Det var ett förslag på vad problemet skulle kunna vara.
Och Douglas presenterar en lösning.
Avsnitt 117 av Skämshögen, som numera också är en del av podcastens Spelsnack. Och med mig har jag den evige gästen Jimmy.
Hallå.
Och den mer sporadiska gästen Douglas.
Hallå där.
Som båda de facto också numera är medlemmar i Skämshögen. Rätt ska vara rätt.
Ja, så är det.
Ja.
Så
absolut.
En host, en evig gäst och en sporadisk gäst, precis som det ska vara. Även om man är medlemmar.
Ja, okej. Okay. Så man bibehåller de epiteten sen
tidigare? Ja, absolut. Jag har inte blivit befordrad eller någonting, så jag håller med min liksom linje.
Jag har inte blivit befordrad.
Styrelsemedlem.
Exakt. Så att jag är liksom här.
Vill du ha ett skrivet avtal på detta?
Kanske, så att man inte får mer ansvar än nödvändigt. Jag vet knappt om vad vi ska prata om.
Alltså, jag skulle säga att du vet exakt vad vi ska prata om. Det här är ju också podcastens första riktiga avsnitt sen vi kom tillbaka efter det här långa uppehållet som vi hade när den var på is. Och sedan vi blev en del av Spelsnack så har det ju bara varit ett avsnitt, och det var ju Shame of the Year. Men idag ska vi ju prata om Returnal. Ett svårt spel släppt 2021 och som gjorts av finska Housemark. Så Jimmy, du måste ju verkligen känna dig på hemmaplan, tänker jag.
Ja, mitt förakt till Finland fortsätter i och med det här spelet också. Nej, jag har ingen förakt.
Och i förlängningen ditt självförakt.
Ja, precis. Men det är liksom den finska andan. Liksom. Man gillar inte riktigt sig själv. Man är ganska bekväm med misär. Det är liksom, det är bara så det är.
Det är ändå förvånansvärt lite bastu i Returnal.
Ja, så är det ju. Det är inte jättemycket liksom, eller ja, svettas får man göra. Så att man kan väl säga att det kanske sätt. Är lite av en, ja men precis, kanske en fingerfärdighetsbastu.
En internaliserad bastu.
Jag tänkte säga mental bastu först, men jag tänkte så jobbigt mentalt är det faktiskt inte. Men man måste vara liksom flink med fingrarna, kan man väl säga.
Som i en bastu.
Nej, men man blir svettig om händerna. Det var liksom det jag menade. Alltså, visst, men man kan ju vara flink med fingrarna i en bastu också, beroende på vad man gillar att göra i en sån. Men
man måste ha fingerfärdighet för att slå sig själv med granriset, eller björkriset.
Jag tänkte mer så här, när vi satt och spelade tidigare under dagen så var det liksom en liten avgrund. Och Jimmy sa att jag skulle hoppa över mellanhålet.
Ja, men jag glömde bort vad mellanrum var för någonting. Så jag var såhär, det är liksom ett hål i marken och man måste hoppa emellan, så kom det bara ut mellanhålet. Så att det lyckades du ju bra med. Jag trillade nästan ner.
Precis, för det var så jag har koll på mina mellanhål.
Jag missade mellanhålet. Så är det ju. Men jag såg någonstans, vi ska inte spinna vidare på det här så mycket, men så att finnarna är ju framröstade som liksom världens lyckligaste folk, typ jämt. Och då undrar man liksom, vad beror det på? Och då var det typ, då har de frågat någon så här, typ statsvetare från Finland eller någonting liknande, och så var det så här, jo men det är bara för att vi man tycker att finnarna liksom finner sig i sin verklighet mer eller mindre. Exakt. Liksom att är det skit så bara, ja det är bara skit, så att vad ska vi göra åt saken? Så att det tyckte jag var lite roligt.
Ja, precis, jag älskar ju det. De hugger sin tall och håller käften.
Ja.
Jag älskar ju finska linnet. Jag önskar ju på något sätt att jag var från Finland, för att jag känner mig hemma i det tänket och i den liksom miljön. Min släkt är från Västerbotten, vilket kommer sig av namnet eftersom att Österbotten ligger på andra sidan i Finland. Så det kanske finns någon långväga koppling däremellan, för det är väl lite samma mentalitet där på något sätt. Jag kan bara uppskatta det, att man är nöjd med det lilla, allt är skit och då blir det kul att leva, typ.
Ja, det är man så här, jag tycker det kan vara lite sorgligt att man vänjer sig vid misär på det sättet. Alltså det kan bli så pass illa om man bara, det här är mitt liv nu, och sen så bara, det får bara vara så. Vilket jag tog liksom som en riktighet, så bara, det är lite jobbigt. Samtidigt är det ju betydligt bättre att vi kan anpassa oss också till det. För att det hade varit betydligt jobbigare om vi inte kan anpassa oss till misär, för då blir det ju ännu jobbigare.
Exakt. Sen så, ja precis. Man får försöka göra sin tillvaro så god som möjligt. Och då är det väl så här, om allt är misär, då är det ganska trevligt att ta en trefika och njuta en stund också om dagen liksom. Då är det en härlig tillställning.
Jo men precis. Vi har faktiskt gjort någonting, Douglas, som inte har så jättemycket med Returnal att göra. Men kanske du skulle bli nöjd av att höra. Vi har börjat kolla på Mästarnas Mästare.
Mm-hmm.
Vi har aldrig gjort det tidigare. Jag har kollat lite grann med mina föräldrar för flera år sedan, men jag har liksom inte kollat så på egen hand. Men det var någon form av specialsäsong liksom, med dels tidigare tävlande, flera vinnare sen tidigare, och med det också väldigt kända namn liksom inom idrottssverige. Och vi diskuterade lite grann då att även att Sverige är en väldigt liten nation ändå, om vi tänker till invånarantalet, så producerar vi ju ändå liksom väldigt många talangfulla idrottare, alltså inte bara inom vintersporter så som liksom alpint och längdskidåkning till exempel, utan generellt sett har vi ju haft liksom väldigt mycket duktiga idrottare även inom till exempel friidrott och liknande. Och det slog mig lite grann att det skulle ju kunna vara en sån sak som att vi har ju ganska rått och mörkt klimat här uppe. För Finland har ju lite likadant.
Mm-hmm.
Att vi liksom behöver sysselsätta oss mer på ett sätt, bara för att hålla oss liksom lyckligare, eller vad man ska säga. Vi behöver liksom de här endorfinerna mer på ett annat sätt. Sen så finns det liksom sånt som du påpekade, Jimmy, till exempel, att vi har ju liksom ett väldigt starkt föreningsliv och sådär, väldigt bra på att organisera oss på det sättet. Men jag tror, enligt liksom min så här lekmannaanalys, att det kan ligga någonting i det här att vi behöver det här, alltså dels för det sociala, i och med att det liksom är väldigt lätt att bli isolerad när det är kallt och mörkt.
Mm.
Men också för att liksom helt enkelt hålla oss vid våra sinnens fulla bruk på ett sätt.
Ja, alltså det är en väldigt god spaning. Det ligger säkert absolut någonting i det.
Och det som kanske är en så här icke-unik spaning också. Men det är bara någonting som jag kände när jag att du funderade på det.
Nej, jag har inte hört det från det hållet liksom. Så det fick mig också reflektera lite nu. Absolut spännande take. Jag kan också tänka, som du säger, med föreningsliv och att vi har väldigt goda förutsättningar generellt i Sverige att lyckas och ta oss någonstans, framförallt inom idrottens värld och sådär. Så det är inte alls omöjligt. Och där finns det också en rolig koppling att göra till Finland, för att Finland är ju de eviga förlorarna på något sätt, framförallt i hockeyn. Det är ju liksom, vi brukar någonstans slå dem även fast de alltid gör oss en bra match. Så att så fort det blir ett VM-guld eller sånt där, VM spelas ju varje år inom hockey, när vi vinner i Sverige så är det liksom, ja men det är väl ändå en folksamling på något form av torg, men när man vinner i Finland, då är det liksom det är landsglädje i dagar i följd. Så det kopplar väl också lite grann till det här att i Finland så har man låga förväntningar, och när det väl händer något gott, då tar man tillvara på den stunden och njuter lite extra. Så det är inte alls omöjligt.
De har ju sitt sisu också.
Mm.
Alltså den här liksom eviga kämpaglöden, eller vad man ska säga.
Ja, framförallt så det kan bli så less på Sverige också generellt, att man aldrig tar ställning för något. Alltså kopplat ända tillbaka till krigen liksom och sådär. Där kan jag blicka avundsjukt både på Norge och Finland, hur man liksom stod upp för sitt land och kände att så här, det här är fel på något sätt. Sverige tog väl en mer diplomatisk approach till det hela. Så det kan ju också avundas Finland lite grann på, att man står fasen upp för sitt land och man är stolt över det på ett helt annat sätt än vad man kanske är i Sverige. Men det var väl bra att Mästarnas mästare är ett program som får en att känna sig lite stolt ändå. Att vi ändå lyckas inom sportens värld. Och, ja. Jag vet inte riktigt hur vi hamnar det här, men på något sätt ska vi väl hitta tillbaka till Returnal också. Och det symboliserar sig kanske någonstans i våra sätt att utveckla spel här uppe i Norden också. Finland gillar det lite rå och karga. Vi har ju väldigt duktiga spelmakare även i Sverige, så att ja. Man gör det mycket och lite.
Det är rätt så intressant egentligen, man tänker på alltså, framgångsrika finska spel. Och det är liksom, jag kommer ju inte på egentligen så många liksom bara så här på rak arm så här att, ja, men för i Sverige har vi hur många liksom, vi har väldigt många framgångsrika studios, både liksom på hög nivå liksom, som typ med DICE och Massive Entertainment till exempel. Men sen har vi också liksom de mindre utvecklarna, alltså, men, så, Mojang från början var ju liksom en ganska liten liksom team. Vi har
Simogo
till exempel, Coffee Stain Studios exempelvis. Så att medan liksom i Finland, så jag vet, om man tänker liksom på typ Remedy till exempel, de gör ju en väldigt speciell typ av spel. Liksom både hur de berättar sina spel och hur de känns liksom att spela. Och sen sitter man till exempel på Housemarque exempelvis, så har inte de haft egentligen så här storytunga spel på det sättet. Jag tror att Returnal är väl liksom det första som verkligen liksom, det fanns liksom ett annat fokus på story än vad det fanns i deras tidigare spel, vad jag vet i alla fall. Och tittar man då på Saros som ska komma nu nästa månad, så är det också så här att ännu mer liksom fokus på story, och de har lite typ samma det här med att, ja, men vi skriver inte folk på näsan, det är liksom, det är ganska mycket upp till liksom att tolka det som händer och så. Och sen tänker jag typ att ett av mina favoritspel någonsin, det är ju The Swapper, som är liksom ett litet indie-pusselspel som också är så här sci-fi setting, som också utvecklades i Finland. Så att det är liksom, ja, det känns lite igen med dem alla.
Vilka är det som har gjort det?
Det är, jag kommer inte ihåg vad studion hette nu, eller studion, jag vet inte ens om det är en riktig studio. Jag tror att det var ett studentprojekt från början, och sen så släppte de ett spel, för jag har försökt komma i kontakt med dem för att intervjua dem för flera år sedan och få liksom inget svar, så att jag antar att det är liksom de som gjorde The Swapper existerar inte som en entitet längre, utan de har väl
satans fuskfinne, kom inte här och kom.
Men liksom, och det var ju också, hade en berättarteknik som var liksom också att den inte skrev riktigt ut på näsan vad det handlade om, och det var väldigt liksom så här, var weird.
Påminner lite om Returnal estetik också.
Ja, och där gick det ut liksom på att du skapar ju kloner av dig själv för att kunna lösa pussel. Och till slut så blir det liksom, storyn väver runt sig själv och liksom vet att, okej, men vem är egentligen originalet, och hur känner man om man inte är originalet? Det blir liksom, vad händer med klonerna liksom? Det är lite det som jag tycker att det är tryck på. Det
låter ju lite som The Alters.
Ja, men The Alter känns mer som ett socialt experiment, för att klonerna i The Swapper pratar inte med varandra. Så det finns liksom inget, det finns liksom interaktion mellan klonerna, för att när jag klonar någon så rör den sig exakt som min gör, så man egentligen, det känns nästan som man delar sitt medvetande, och sen så har du ihjäl en klon och då sätter man samman eller någonting. Det
känns som att alla 11-bit studios är typ sociala experiment på ett eller annat
jo,
sätt.
Jo, precis. Men, och jag antar ju att anledningen
till simulatorer.
Ja, och anledningen till att 11-bit studios spel är som de är, det beror ju förmodligen på vart den studion är belägen, så att säga.
Definitivt.
Att den påverkas väldigt mycket liksom av, och det är kul. För det är väl någonting jag tycker lite synd med svenska spel, att de känns väldigt amerikaniserade.
Mm.
Det är liksom våra största liksom våra största serier, och kan man säga, är ju, om man tänker AAA-mässigt, så är det ju Battlefield, och de kampanjerna är ju utan tvekan amerikana. Alltså det är liksom, det är ju väldigt URA liksom, USA fuck yeah typ. Och samma sak med The Division. Du har ju liksom, det är inte som att de Massive satte liksom, nej men okej, vi har gjort det här liksom överlevnadsspelet i Malmö, och så får alla spela i Malmö, utan det var ju liksom, det var ju New York och Washington. Så det är lite synd. Sen så finns det typ, om vi har ju typ Unravel till exempel, som är väldigt, det är ju väldigt svenskt, ovanligt svenskt. Simogos spel är också liksom väldigt mycket svenska uttryck i dem. Och sen så tittar vi till exempel på Hazelight liksom.
Mm.
Och där kommer ju Josef Fares från en filmbakgrund, och de känns inte svenska. Det är liksom också mer åt,
fast jo,
alltså första Brothers
har väl lite toner. Jag tycker Text 2 ändå så här, ta upp vissa liksom element som vi ändå också har i Sverige och sådär. Jag kommer inte på något specifikt just nu, men det är ändå mycket snö och liksom åt det hållet.
Men jag tycker inte de känns så svenska liksom, för det känns,
ja, de är
väl riktade
lite mot en liksom amerikansk marknad. Jag tycker ju att Split Fiction är mycket mer amerikanskt än något annat de har gjort i alla fall.
Absolut, det tycker jag också. Men sen man, tittar man på A Way Out till exempel, så det var liksom en blandning av massa olika actionfilmer och sånt, med liksom direkta referenser från det. Och It Takes Two känns nästan som en, alltså det känns lite som det här typ vad heter den filmen? Så här, oj, ursäkta, jag krympte barnen eller vad det heter, någonting sånt. Liksom, åt det
Älskling, jag krympte barnen.
Krympte barnen och liksom lite mer åt typ Dreamworks liksom hållet i sin ganska rå i och för sig.
Ja, det har en svensk ton, men absolut att grunden är liksom amerikanism. Men inte det, nu blir det mycket djupare diskussion som jag nu mycket ska gå in på, men hela det svenska samhället har ju varit väldigt amerikaniserat under väldigt lång tid. Det känns som att det är en brytpunkt nu. Alltså sen några år tillbaka, coronatiden, så nu börjar man så här vakna upp lite grann. Så här, vänta, vi har sålt all vår teknik till alla andra länder. Vi är på väg att ha ett skol- och sjuksystem som liknar det som är i USA. Bara, vill vi verkligen ha det? Bara, kanske inte. Så att vi får se hur det kommer te sig. Men alltså, hela ens egen uppväxt har det ju varit, det känner man ju själv, att nu börjar så här, vänta, all vår kultur är amerikansk. Vad händer med vår egna liksom? På det sättet.
Ja, men man märker väl verkligen. Det i allmänhet också liksom, att precis som du sa tidigare så är ju Sverige så här evigt neutrala på ett sätt. Så att man står kanske inte så himla mycket upp som en bred massa mot saker som är fel. Utan Nej. Det kanske kommer utrop från olika personer och ofta så får det kanske en negativ effekt istället. För att det liksom blir ett hot mot den neutraliteten liksom, eller ett hot mot att vi ska liksom inte säga någonting om det här. Det är bättre att sopa det under mattan på ett sätt.
Men med det sagt, så både Returnal utspelar sig inte liksom ur en finsk kontext, utan det är ju faktiskt också mer åt det amerikanska hållet. Precis som typ Alan Wake och Max Payne och de Remedy-spelen vi har. Men jag tycker att de har lite mer, det känns som att man ser den kulturen ur en finsk liksom öga snarare än liksom, för det är inte som att jag spelar en Battlefield-kampanj, då känner jag inte att okej, det här är hur Sverige ser på kriget liksom. Och nu tror inte jag att alla Battlefield-kampanjer heller är skrivna av svenskar, utan jag tror att de senaste kampanjerna är nog skrivna på andra sidorna liksom, men just för att Returnal har ju ett visst mörker i sig, precis som Alan Wake 2 har ett mörker i sig, liksom, som jag känner ändå, det känns igen från,
men det är samma filmen, det är samma färgton på något sätt i alla de här spelen, det är liksom blågrått mörkt på något sätt. Medan svenska spel kanske är lite mer orange soluppgång stuket på något sätt, både i The Division och Battlefield sådär, så de har verkligen tangerar mer åt det hållet liksom, definitivt.
En
så
att, kall kontra en varm färgskala.
Ja, men mycket så, verkligen. Och det är väl mycket med det finska.
Finland går i moll.
Liksom. Ja, det får man säga. Tills man kommer till typ Angry Birds och Flatout som är helt motsatt.
kollade lite där på olika studios och sådär. Och som tidigare nämnt så är det ju Housemark som har gjort Returnal. Men vad har ni för relation till Housemark? Vi kan börja med dig, Jimmy.
Jag har inte spelat så mycket spel från Housemark egentligen. Jag har spelat Super Stardust-spelen, vissa av dem. Jag spelade ju jättemycket, vad heter det nu? Det som släpptes till PS4 på launch.
Ja, Resogun.
Resogun spelade jag supermycket och älskade det verkligen.
Alltså det var så bra.
Så jäkla bra, och det är typ det. Och liksom, men och de var ju typ kungar på den tiden när liksom digitala spel började bli tillgängliga på konsol och släppte liksom just de här arkadiga spelen på dem. Det liksom handlar mycket om så här highscore jagande, det blir bättre liksom, de här typ du har några minuter till övers, du kan starta ett deras spel och ha kul liksom i 10 minuter. Och Returnal stack ut på grund av det, för att det blev liksom ett, de bytte inte genre. För jag tycker man ser verkligen i Returnal att det har den här liksom arkadiga speltypen fortfarande. Men de lyckades bara liksom göra det större.
Ja, men precis. Det är liksom svårt liksom poängjagande med enormt mycket partikeleffekter.
Mm. Ja, och den liksom, exakt, den pixelpartikelgrejen, den lever ju verkligen kvar även i Returnal. När man märker hur man avancerar genom levelarna och börjar liksom skjuta nästan som det här lilla skeppet som är i Resogun. Så det är väldigt kul att de har tagit med sig det in i ett sånt här stort liksom storydrivet spel. Så man märker verkligen av den liksom känslan som har fört vidare. Och jag är som med Jimmy, att jag, när jag sett Super Stardust och sånt från håll, inte spelat själv, för jag hade liksom inte PlayStation 3 på det sättet och så, och tog aldrig upp det till PlayStation 4. Men Resogun, när det kom med, det liksom, det spelar man jättemycket bara för att så här, det var en bra liksom grundplattform för PS4 att se vad den gick för lite grann, och bara så kul så det var svårt att lägga ner kontrollen. Och återigen, den känslan har de verkligen fört med in i Returnal och lagt på flera andra lager då.
Jag råkade egentligen snubbla lite grann över studion, för att jag recenserade ju Matterfall på Loading, och då hade jag liksom inte bekantat mig med Housemark tidigare överhuvudtaget, men det såg ju liksom så himla fräsigt ut och det såg ut som att det dels hade en egen identitet, men att det också fanns viss Metroid-inspiration då från den tvådimensionella eran framförallt. Så då satte jag tänderna i det, spelade Nexmakerna också, spelade faktiskt Resogun på PlayStation Vita.
Alltså det är så typiskt dig. Hur är det sämsta sättet vi kan spela det här spelet på? Ja, det kör vi.
Det var verkligen inte sämsta sättet att spela det på för mig, för att jag hade liksom med det när jag jobbade inne i Göteborg, och dessutom befann jag mig liksom på många olika ställen i min yrkesroll, vilket då innebar att men, jag åkte en del spårvagn, jag åkte en del tåg, eller så hade jag liksom pauser där jag behövde liksom hålla mig lite grann underhållen, och då var ju PlayStation Vitan perfekt på det sättet. Jag har ju upplevt till exempel Wolf Among Us på det sättet också, vilket är superknasigt, men det hade verkligen någonting för mig just då. Och jag borde ju kanske ha spelat det liksom på en stationär konsol när allting kommer omkring, men det var faktiskt väldigt mysigt.
Alltså jag bara minns när vi körde Ratchet & Clank HD Collection liksom, och jag körde på PS3 och du körde på PS Vita, och sen så behövde du hjälp med något race, och jag bara, men det är lugnt, jag klarade det precis på PlayStation 3, så det, jag kan hjälpa dig med det. Tog tag i Vitan och bara så här, helvete vilken delay det är i kontrollerna, och bilduppdateringen är åt helvete, så att jag satt ju på den banan i typ 3-4 timmar till för att klara den.
Ja, alltså det var ju ett objektivt dåligt val.
Ja,
det känner jag.
Ja, och då tänker man så här, okej, men nu var, om ettan var så här svår, vad gör vi då med tvåan? Då kanske man så här, byter plattform, Amanda. Nej, jag fortsätter med Vitan, jag är dedikerad till det.
Ja, nej men alltså, jag har ju rötter från Blekinge och Skåne, va? Och där i trakterna, där ligger ju faktiskt Småland. Så det var väl liksom en liten dragning, en magnetism där av snålhet på ett sätt.
Och drog mig med i fallet som också fick sitta med den skiten. Jag bara, jag gjorde det bra valet och ändå blev jag fast i att liksom också få spela lite på PS-vitan.
Men tänk så roligt vi har i efterhand nu när det blir en så här bra historia.
Exakt, och det var verkligen före din tid innan bärbart gamande var en grej. Så att,
igen. Ja.
förutspådde det framtiden.
Det är ändå rätt sjukt. Liksom att bärbart spelande var såhär, nej men det är bara mobil. Och nu är alla inne på såhär, bara, ah, ska vi göra en egen bärbar maskin?
Men verkligen. Exakt. Jag kom på att jag har ju också spelat Alienation.
Mm. Ja, det har jag också kollat på.
Och inte liksom, klarat. Det var svårt att spela själv. Jag hade någon nisse liksom på distans och där. Någon som jag inte visste vem det var som hoppade in i mitt spel och spelade ihop med mig. Men det funkade inte ändå.
Det och Helldivers kom ju typ samtidigt, kommer jag ihåg. Ettan alltså, Helldivers.
Just.
Det var liksom top-down, top-down shooter-grejen, co-op och så vidare. Också lite före sin tid på något sätt.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, nej, men som sagt, vi har ju ändå förhållandevis lika relation till den här studion. Det är väl mer jag som hade väldigt höga förväntningar på Returnal när det kom. Och sen så insåg jag att det här är nog ett spel som jag inte kommer kunna klara för att jag är för dålig. För att jag har ju jättedålig inställning, uppenbarligen, när det gäller spel. Hade du testat det alls innan, Douglas, före vi startade igång det här projektet?
Ja, jag hade plockat upp det ett par gånger och sånt där och börjat skrapa på ytan, men fallit av någon anledning. Och så tyckte väl om det redan från början, men jag tyckte väl lite som du att det var ganska svårt och lurigt och sånt där. Köpte mig inte riktigt in på konceptet och så. Sen med åren och hur det har gått och man fått perspektiv på liv och bara generellt liksom att senaste åren så har jag varit väldigt duktig, tycker jag själv, på att försöka förstå studios och så här, det här är deras koncept, det här är det de vill säga. Nu får jag bara acceptera det istället för att försöka trycka in en cirkelformad, liksom, cirkelformat objekt i ett fyrkantigt hål. Så bara, då får du stoppa in det i cirkeln istället, så åker jag med på att
helt annat. Stoppa in det i mellanhålet.
Ja, exakt. Sikta på mellanhål så blir det bra. Nej, men det har blivit lite skillnad tycker jag liksom, sen Dark Souls och de titlarna kom, att man har försökt att mer anpassa sig mot marknaden och hur den ser ut och försöka ha kul med det på det sättet. Och det har blivit mycket enklare att ta sig an liksom, det här spelet också tycker jag, att istället för att alltid vara ute efter det man själv vill spela så bara spelar man det som erbjuds, och för att jag tycker många spel har någonting unikt och någonting eget som de vill säga. Det är därför jag inte tyvärr, men jag blir ofta ganska positiv när det kommer till spel, för att jag tycker liksom bara spel generellt är kul. För att även ett dåligt spel kan ha något liksom bra i sig. Och nu med lite ännu mer distans och perspektiv och framförallt mer erfarenhet med Returnal, så inser man att det här är ett toppenspel. Alltså på egentligen alla sätt och vis, för att de tar de grejerna som vi var inne på tidigare med Resogun och så att, och för in det i ett kontext där det finns en story, en berättelse och en väldigt spektakulär värld att utforska. Och jag tycker det blir en bra symbios mellan alla olika delar. Så jag har haft väldigt trevligt med Returnal den här tiden som jag har spenderat med den senaste månaden.
Anledningen till att inte jag liksom plockar upp det tidigare på egen hand, om vi säger så, det är ju för att jag vet inte, jag blir lite känslig ibland när det gäller spelupplevelser som jag tror att jag inte kommer klara av. Jag tror att det liksom är någon form av så här undertryckt skam eller någonting sånt. Eller en rädsla över att jag behöver känna mig så himla dålig. För att det är jag ju en person som har lite svårt för. Jag kan vara väldigt envis på vissa sätt när det gäller kanske mer, som sagt, tvådimensionella plattformare. Då är det lättare för mig liksom att banka huvudet i väggen. Men jag känner att när det gäller den här sortens spel så är jag inte lika bra. Jag har kanske inte riktigt alltid fingerfärdigheten som krävs, för jag har inte övat tillräckligt mycket. Och det kan få mig att liksom känna sådär att jag kommer inte klara av det här. Varför ska jag slösa min tid? Även att jag väldigt gärna vill spela det. Så jag kände liksom när jag såg Jimmy spelade till exempel att jag väldigt gärna ville, men det fanns liksom också någonting som satt ett avstånd mellan mig och spelet. Men det har ju hela tiden funnits där i bakhuvudet, eller liksom i skämshögen då, som sagt. Bara för att det är en studio som jag tycker om. Det verkar superintressant på ett konceptuellt plan. Det finns liksom mer av en berättelse än tidigare. Och de har liksom tagit ett väldigt stort steg i att de faktiskt har gått in i det här mer realistiska. Så man ville ju verkligen känna på det. Och jag gjorde det faktiskt en gång. Och jag för mig att det var på en stream, jag testade på Martins barfil, jag sprang rakt ut i helvetet och dog direkt. Och sen så kände jag bara, ah, nej, men jag har haft rätt hela tiden, jag kommer ju aldrig klara det här, hej då. Så därför har det liksom inte blivit att jag har tagit mig an det på egen hand. Och nu har jag ju faktiskt spelat några ronder själv, även att jag och Jimmy har spelat mest kooperativt. Och jag inser ju att med den här övningen som jag har fått när vi har spelat tillsammans, så har jag ju faktiskt kunnat ganska så mycket på egen hand. Jag vet att det var en runda till exempel när jag kom till en boss och så är jag ganska lätt psykad, eller om man ska säga. Och då fick jag lite coachning av Jimmy under tiden och jag bara så här tappade fotfästet totalt och förlorade. Men jag kom ändå dit och det var liksom inte det att jag hade ju någon räkmacka in till den bossen direkt, så... Ja, men väldigt överraskande och också ett bevis på att man kan förmodligen mer än vad man tror att man kan, bara man har lite jävla sisu och så vidare. Har du någon sisu, Jimmy?
Ja, vi vältrar oss i förlust, så att det är liksom, det är bara så här, ja, det är bara in igen helt enkelt.
Mm.
Och det, ja, men jag recenserade ju Returnal när det kom.
Ja, men alltså hur kändes det för dig egentligen? För att du spelade det innan det lanserades.
Mm.
Och då har man ju liksom inga manualer att tillgå. Man har liksom inga personer som kan hjälpa en på något sätt. Man har ingen att bolla med. Man har inget internet att gå ut på och kolla liksom på någon form av walkthrough eller guide eller liknande. Hur kände du liksom? Kände du dig vilsen eller kändes det liksom spännande att utforska?
Nej, alltså det, för det, det, jag tycker ändå att det är rätt så straightforward liksom hur man spelar liksom. Det är ju en roguelike, just det här med att när du dör så börjar du om, och sen finns det ju vissa permanenta uppgraderingar då, som man liksom, och det är ju ganska kul liksom att upptäcka det när man spelar liksom, att oj, nu klarar jag den här bossen, oj, nu fick jag den här grejen som jag har liksom konstant, kul liksom. Även om det sen inte liksom finns något sätt att uppgradera ens karaktär för att bli starkare mellan de runden, utan allt sker liksom i rundan. Sen är det bara vissa föremål som man har permanent upplåsta då. Vilket gör att det känns väldigt mycket som ett Metroidvania utan att faktiskt vara ett Metroidvania. Vilket är kul. Men det var liksom... Hade jag recenserat typ något Souls-spel till exempel, typ Elden Ring eller typ något Dark Souls eller någonting sånt, då hade det nog varit jobbigare att liksom inte ha någon att kunna bolla med, för att de spelen tycker jag är ganska kul att liksom säga att okej, vad behöver jag göra för att hitta den här grejen, och så är det någon som har lusläst varenda liksom föremåls liksom databaser där och bara kollat, ja men det gör de här grejen, och bra, då behöver jag inte engagera mig med det. Men jag tror bara det är liksom typ hur världen och sånt är uppdelat i Returnal, och liksom jag tycker lite så här. Alltså min favoritserie är Lost, för att det var liksom bara så här, massa så här konstiga grejer som händer. Man bara, oh my god, vad betyder det? Och lite så kändes det i Returnal också, när man liksom, för att man har ingen aning om vad spelet handlar om. Jag visste ju liksom att, ja, men du kommer till den här planeten och du liksom, du har kraschat på den. Och that's it. Det var liksom allt man fick veta innan launch, typ. Och sen så typ, man började springa runt där och var så här, oj, här är någon liksom, här är något skelett liksom. Gud vad konstigt, typ. Och sen så dör man, och sen så blir det som en loop, och... Ibland i roguelike så kan det ju bara vara så här liksom att, ja, men du dog och du börjar om. Och det liksom har ingen påverkan på storyn. Medan här är det ju verkligen så att, nej men okej, det är meningen. Det är faktiskt någonting som händer. Och man börjar liksom inse så att, okej, de här liken jag hittar, det är jag själv. Och så börjar man liksom hitta loggar. Så här, typ, ja, men det här var typ run 573. Typ. Man bara, hur länge har jag varit här liksom? Mm. Så här, och hon har ju verkar inte liksom ha något minne av att liksom typ sina tidigare liv på det sättet då. Mm. Utan det kommer ju liksom sen. Att hon liksom säger, okej, jo, men nu börjar jag minnas liksom alla de här grejerna. Så det var ju väldigt spännande. Och det gör ju också att man liksom vill pusha sig vidare hela tiden. För man, liksom, man är ny... Alltså, då handlar det inte bara om att jag ska ta den här bossen. Utan det är så att jag vill veta vad som är bakom den här väggen jag måste ta mig igenom. För det är det som blir drivande. För jag är ju mycket en så här storyperson när jag spelar. Jag kan ju liksom säga att spel kan kännas lite mediokert, men har en intressant hook i storyn, då kan jag liksom acceptera det. Mm. Och här var... Och nu inte för att jag säger att Returnal har... mediokert gameplay, utan men det blir liksom så här att ja, det hade varit lättare att ge upp på Returnal om det bara handlar om att klara banan, klara bossen för att komma vidare, och sen så du klarar det, bra, good job liksom. Men just det här att man säger, vad är det som händer, är ju väldigt spännande.
Men jag tycker ofta att det är så att det kan vara den ena eller den andra faktorn som driver. Å ena sidan så kan det vara att det narrativa är det som driver en i ett spel att ta sig vidare. Och i ett annat spel så kan det liksom vara det mekaniska, att man tycker att det är roligt att spela. Det finns en tillfredsställande loop till exempel. Sen så kan det ju vara bra ändå, båda två. De kan liksom leva i harmoni med varandra. Men jag tycker oftast att det är den ena av dem som driver en framåt i det man gör. Och här så känner jag personligen att det är berättelsen som gör att man vill spela vidare. Eller i alla fall jag vill spela vidare. Och med det sagt, jag tycker att det är ett jätteroligt spel trots att det är jättesvårt och trots att jag får finskt pisk, så att säga, med elakt ris. Brinnande ris till och med, skulle jag nog vilja säga. Men du var ju inne lite grann på berättelser, Jimmy, med Celine Vassos som kraschlandar på planeten Atropos. Kan inte du berätta lite mer om berättelsen då? Ja. För den oinvigna lyssnaren.
Ja, men precis. Man spelar som Celine då, som är ju en, någon form av liksom, pilot för det här Astra Corporation då. Och hon får liksom typ en signal, eller hon följer en signal helt enkelt till den här planeten Atropos som hon egentligen inte får vara på. Liksom, att hon, det här är liksom no-go, du åker inte till den planeten liksom. Men då är det något som hon kallar liksom White Shadow, är det liksom man får till sig. Det är liksom ens första objektiv, att man ska försöka hitta den här signalen då. Och anledningen till att hon liksom svarar på den så bra är för att av någon anledning så liksom känns det så familjär för henne att hon liksom säger att jag måste liksom undersöka vad det här är för någonting. Och så kraschlandar man på det här, den här planeten som är väldigt liksom fientlig. Det är liksom all fauna vill typ döda dig och det är liksom, det är livsfarligt helt enkelt. Och så dör man första gången. Och då kommer man tillbaka till, man kraschlandar igen och landar på den här planeten och sen bara, what the fuck hände liksom? Jag, not the weird, jag kan liksom dö och sen så kommer jag tillbaka hit. Mm. Och det, då blir det liksom, då blir liksom målet att hitta signalen såklart och sen så här ta sig bort från, alltså komma av planeten blir ju liksom huvudmålet i akt 1.
Ja, och jag tycker att det är väldigt intressant när man har den här sortens spel där det liksom finns en förklaring till varför man dör. För att spel kan ju vara väldigt mycket så liksom att okej, okay, du dör och sen försöker du igen för att du dör inte på riktigt liksom. Men det finns ju många spel som utforskar sättet att dö på ett väldigt spännande vis. Vi har ju Katana Zero till exempel där man mer eller mindre spolar tillbaka bandet, eller man har Hades där man kliver upp ur floden Styx igen och så vidare. Så det finns ju spännande sätt att göra det så att säga diegetiskt, alltså att det är en del av världen och inte bara liksom att det är speligt att man dör och sen så får man börja om för man får en game over skärm liksom.
Ja, det var faktiskt där jag lyssnade på en intervju med han som liksom upphovsmaken till Prince of Persia Sands of Time, för där var det ju så att du kunde ju dö i det spelet. Men liksom, hur ska du få det till att funka i narrativet? För att dör du så, det är egentligen ett brott i narrativet. Det, liksom, det där kan inte hända. Så att nu, liksom, så att, hur väver man in det? Och han var ju så här typ att nej, men spelet utspelar sig som att prinsen berättar vad som hände och gör ett misstag. Så säger han så här, nej, det där hände inte. Och då kan man spåra tillbaka tiden och så dog man inte. Vilket jag tyckte var väldigt kul. Och det följer ju också med typ lite i Assassin's Creed. Det är liksom, händer någonting i tidiga Assassin's Creed. Det har de ju gått ifrån lite då. Men det var liksom så att händer någonting som inte då hände för den förfäden man har liksom intagit sig som, då liksom desynkar maskinen, för att det där kan inte hända. Så att då desynkar du och det är därför du dör och så får du börja om. Och som sagt, då här då vävs det in helt i narrativet. Det baseras ju faktiskt på att när du dör börjar loopen om, din karaktär är medveten om det och nu måste du också försöka förstå varför det händer. Så det tycker jag är väldigt kul. Det är lite som i Outer Wilds också. Där är det också en loop som man ska undersöka varför det händer, och dör du så börjar bara loopen om. Eller man skulle precis kunna säga så att när du dör så dör du, och sen så när loopen börjar om så börjar allt om, så även du kan man säga.
Det blir en sån här konstig tystnad.
Bara låt bara storyn smälta in.
Eller hur?
Men vad hade du liksom för första intryck, Douglas, när du startade upp det här spelet och drog igång liksom när det gäller svårighetsgraden och sådär? Och berättelsen naturligtvis.
Svårighetsgraden om man börjar där är ju såklart utmanande. Till skillnad från er så har jag spelat på egen hand. Vilket vi inför det här avsnittet ändå diskuteras fram kanske var till ens fördel. För att det känns på något sätt jag vet inte om de har byggt det med co-op från första början in mind. För att jag upplever det som att det inte har varit så svårt. Jag läser ju ändå runt en del på nätet och det liksom verkar vara den generella uppfattningen att det här är det värsta som har hänt mänskligheten när det kommer till svåra spel, mer eller mindre. Och det är lite den bilden jag fått ut av er också när ni spelar tillsammans, att fienderna skadar bra mycket mer. Det är mycket mer grundat på att man ska hjälpa varandra och reviva och heala och sådana där saker. Men om man spelar själv så är det lite mer förlåtande. Och jag är en sån här spelare som är ganska noggrann när jag spelar. Går jag in i ett av de här många rummen då, med de här roguelike-elementen av att allting skiftas för varje run man gör. Så går jag in i ett sånt rum och då ser jag till att verkligen plocka upp allt, att jag dödar alla fiender, försöker ta en i taget, inte bli överrumplad, liksom läser igenom beskrivningar på alla föremål och objekt, vad är det som gynnar mig mest i stunden, behöver jag mer liv, eller liksom försöker återigen inte liksom brute force mig igenom det, utan jag spelar med de korten som erbjuds och på något sätt så har ändå liksom gynnat mig i längden, tror jag, för att det tog mig egentligen bara typ 3 försök innan jag tog den slutbossen då. Och det blev väl lite mild spoilers för de som inte har spelat eller vill veta någonting överhuvudtaget, men då kanske man inte lyssnar på den här podden ens från första början. I alla fall, när man dödar den sista bossen så visar det sig att det inte är slutet på spelet, utan det är, som Jimmy också nämnde i förbifarten, bara slutet på akt nummer 1. Så det är väl någonstans nu jag känner att spelet har börjat, ungefär så här 4-5 timmar in efter min första hela run då, som inte verkar vara hela runnen. Så att nu tycker jag att det börjar bli superspännande, och just det här narrativet, hur det driver vidare och sådär också. Men jag tycker även att själva gameplay-loopen har både lockat och bjudit in mig väldigt mycket, just med tanke på att man spelar med de kort som erbjuds, att det finns ingen run som är den andra lik egentligen. Strukturellt så ja, men du kan uppdatera, eller du kan upptäcka olika logs på varje run. Det finns ett helt språk som man ska försöka dechiffrera. Du får ju liksom olika sorters vapen varje gång och då måste du förhålla dig till dem på olika sätt och sådär. Olika liksom consumables, och sen från den tidigare runnen kanske du fick någon permanent uppgradering som gör att du kan nå andra rum du inte har kunnat göra tidigare och sådär. Så det är väl egentligen också mitt stora tips för de som börjar bli sugna på att säga, men jag vill nog plocka upp Returnal. För det kan ju också ta upp att anledningen att vi ens spelar det här nu är ju för att deras nästa spel, Housemarques, alltså Saros, kom ut snart. Och då ville man ha lite mer kött på benen inför det. Vi får se om man hinner klart med Returnal inför dess. Det är inte jätteviktigt för mig faktiskt i nuläget, för jag fattar grejen. Men det ska bli väldigt spännande att se hur de tar det här vidare till nästa steg och kanske utveckla narrativet och den loopen ännu mer. Men att mitt tips i alla fall till de som vill spela Returnal är att spela långsamt och ta verkligen den tid som krävs. Försök inte att springa igenom allt och liksom slarva med att springa in i något objekt som ger dig lite skada och sådana där saker, utan lyser någonting rött i din närhet, undvik det. Och så tar du upp mycket health och försöker uppgradera det så mycket som möjligt. Mycket weapon proficiency, som är ett system som gör att om du får en hög liksom nivå på den, så kommer du med tiden också låsa upp bättre vapen, vilket också var en sån här sak som hjälpte mig väldigt mycket. Och så tar man hela tiden det vapen som har högst liksom skada för stunden och sådär, vad som funkar bra för din spelstil där och då. Så att det har varit väldigt spännande även på det sättet, tycker jag, att jag blir liksom ändå lite taggad varje gång det har börjat om, att säga, ah, men okej, men du gör ett nytt försök och då kan det bli på det här sättet, lite som när man spelar Balatro eller vad som helst i modern dag, att liksom, jag vet inte vad som kommer erbjudas nu, men det blir spännande att se vad som kommer hända. Och det var också det som kanske gör Returnal bra att spela nu, för att det känns som att Returnal var före alla andra spel med att göra det här under en tid där 2021-2020, det var lite deppigt, det var corona och liksom man började känna någonstans att så här, jag vill bara ha något lättsmält, jag orkar inte med misär, jag orkar inte med det. Och i dagens spelklimat som är lite mer svårtuggat så börjar det här också vara lite mer lättare på något sätt, jag vet inte. Det känns som att det har skiftat någonstans, att det här var också återigen lite före sin tid, som många finska spel uppenbarligen verkar vara då. Så att nej, jag hade en väldigt bra första liksom första upplevelse när jag hoppade in i det här. Och jag tycker ändå att det har utvecklats också med tiden att vara än mer intressant, och som vi också pratade lite om i en förinspelning, att när den här twisten kommer då efter liksom sista bossen, att okej, nu, wow, det här var häftigt. Det är inte ofta jag kan känna de sakerna alltid när man spelar på det sättet, utan det var verkligen så här, fasen, hjärtat hoppade till en extra gång och så här, ja men nu det här, nu vill jag verkligen veta vad det är som gömmer sig här bakom och under ytan då på ett annat sätt. Så ja, nej, jag har bra första intryck och sugen på att fortsätta faktiskt.
Ja, men det är intressant det du säger, det här med att verkligen ta det lugnt och ta sin tid och vara mer kalkylerande i hur man spelar. Vi har en kompis som heter Stefan Nieminen, som Oliver skulle ha sagt. Han har ju liksom det finska blodet i sig. Och det kanske är därför han liksom är så bra på att verkligen ta sig an svåra spel. Men han klarade ju det här på 6 stycken omgångar, vilket är verkligen helt galet i min värld. Och jag skulle väldigt gärna vilja studera Stefan när han liksom sitter och spelar det här spelet och hur han liksom lägger upp det taktiskt och sådär. Nu vet jag ju att Stefan är väldigt bra på spel i allmänhet och han är liksom bra på svåra spel, och naturligtvis så har ju det med så här, koordination, timing och sådana saker att göra, men jag tänker att det måste ju finnas ett taktiskt tänk där bakom också, för jag är en sån här som är lite tudelad i mitt spelande skulle jag nog säga. När jag är lite ovan, då är jag framförallt väldigt försiktig, alltså nästan sjukligt försiktig. Det är nästan så att jag smyger runt varje hörn. Jag kommer ihåg när jag och Jimmy spelade tillsammans första omgången. Det var nästan liksom som att jag gick och gömde mig så fort det kom fiender och så stod och liksom småsköt lite granna från bakom en buske mer eller mindre. Men sen så är det som att jag får lite hybris. Det är liksom som att kaxbrallorna åker på när jag tycker att nu börjar det nästan gå lite bra för mig. Och då blir jag liksom lite slarvig, jag blir oförsiktig och då bara ger jag mig in med huvudet före. Du vet ju Jimmy hur det var när vi spelade Call of Duty Black Ops 6 första gångerna, när jag liksom satt och hukade i någon buske och råkade döda av misstag.
Mm.
Och sen så, som du beskriver det, springa runt och jaga folk med kniv.
Mm.
Så,
och så Amanda jagar någon spelare typ över halva banan så med kniver och bara hoppa ut genom ett jävla fönster, bara divade in på våningen under och bara, du ska dö typ. Man bara såhär, herregud, vilken skillnad.
Finska
ja,
season.
Ja, men alltså, det är ju så.
Mm-hmm.
Ja, men verkligen, då åker den finska kniven fram. Men jag är bara ingift finne, så att jag är också fuskis.
Mm.
Men sån är jag lite grann, även om jag liksom försöker att vara noggrann i liksom mitt rensande av olika saker som man kan plocka upp, till exempel. Man ska ju inte vara helt rädd för det röda, för det är också vapen.
Ja, exakt. Ja.
Där vill man ju faktiskt Douglas hela tiden Douglas ha uppgraderingen. Man bara, åh nej, de försöker skjuta mig.
Pistol med noll proficiency. Och bara, vad går det att byta vapen?
Nej, men alltså, jag gillar ju verkligen också att försöka att plocka på mig så mycket som möjligt. Man blir lite som en fiskmås där på banorna, liksom, när man försöker få med sig allt. Det är nästan så att man liksom får med sig varje parasit av misstag, bara för att man bara säger, haha, den här är min, när man hittar den. Men så måste man hia sig lite grann och tänka efter, bara, ah, okej, den här kanske inte är så jättebra för mig. För att då förlorar jag ju på ett sätt, även om jag vinner på ett annat. Det är en sån grej som man har med sig i det här spelet. Det är olika typer av parasiter som man kan sätta på kroppen, och sedan så får man både fördelar och nackdelar.
Mm.
Hur använder ni dem?
Jag är väldigt konservativ när det kommer till parasiterna, för det är också lite så här typ att hur går den här rundan just nu? Vad är det som jag kan offra för att liksom få den här fördelen egentligen? För att ibland känner man så här typ att ah, men jag kan ta upp en parasit som kanske ger mig lite mer hälsa, men varje gång jag tar upp ett item så blir jag skadad. Och det är så här att och jag kanske inte har något liksom så riktigt så här att jag behöver ha den hälsan jag har, och jag kan liksom inte offra det, så då kanske man inte väljer det den här gången. Sen har det varit någon annan typ som så här att ja, men du har mycket du gör mycket större damage, men varje gång du dödar en fiende så blir det liksom en liten pöl av förgiftat vatten typ. Vilket är så här, ja, men det kan jag offra ibland. Och sen för första gången vi kom till Nemesis, alltså den liksom tredje bossen då, då hade jag ju tagit en sån parasite för jag behövde ha mer skada. Och så var det rätt som det, så glömmer man bort att det kommer dit. Så att jag säkert halva mitt liv den rundan liksom gick bara åt att jag gick i den här jävla pölen. Jag lärde mig aldrig.
Ja, sen så fick jag trampa i den också.
Ja, så att det är liksom såna, så att det är väldigt mycket att ge och ta. Och sen lite tur också, för du har ju, det finns ju vissa föremål i det här spelet som också är, kan man säga, typ är förgiftade. Så när du tar upp dem så finns det en chans att du antingen får en malfunction, vilket betyder att du får ett nytt objektiv som du behöver göra för att det ska försvinna. Och den här malfunctionen gör så att du får någon form av försämring. Det kan vara typ att du helar dig sämre, att du inte kan ta upp vapen, att du måste, eller att du gör mindre skada till exempel. Då kan det vara typ så, ja, men nästa gång du tar upp en parasit så försvinner den här malfunctionen, eller du måste döda 15 fiender så försvinner den här malfunctionen. Så att det är väldigt mycket ge och ta, och ju längre in i spelet så blir det också vanligare att du liksom, att de fördelar du kan få också kommer med nackdelar. Så att och det gäller också att man måste lära sig liksom, så att vad är det jag behöver just nu, kan jag offra det här. Och ibland så får man bara agera liksom att okej, men det här gynnar mig just nu och jag vet att jag kan bita mig i röven sen, men jag får ta det då.
Ja, men precis. Mm. Det är väldigt sällan jag plockar upp en parasit, just på grund av att jag känner att jag behöver verkligen all hjälp jag kan få. Och det kommer ju med en hel del nackdelar. Så är det så att jag lite senare i spelet, till exempel om man springer genom öknen, hittar en parasit där man till exempel får mindre effektivitet, till exempel om man går in i närstrid och börja fäktas, vilket jag gör en del i början liksom, för att där är det lättare att mula på de här otäcka monstren när man liksom då håller sig närmare marken. Men när man kommer in i till exempel ökenvärlden och det är de här flygande bläckfiskarna med tv på huvudet, då behöver man ju liksom ha mer fokus på avstånd. Då behöver man ju överlag skjuta, för att de brukar ju flyga iväg och skjuta massa elaka projektiler på en.
Mm. Jag hade ju sån otur en gång, jag tog upp en parasit som skulle ge mig mer skada, och då fick jag en malfunction som var typ så här att okej, men du, eller nej, jag gjorde någonting annat så att jag fick en malfunction. Och då var det så att du kan inte ta upp ett nytt vapen förrän du hittar en artefakt. Och artefakter är ju inte jättevanliga att hitta, men det finns ju alltid någonstans, och jag hittar ingen. Mm. Så jag sprang runt där med liksom min så här nivå 1 pistol och var så här att det är svårt. För jag hittar ju artefakter. Så att man kan ju liksom bli lite fucked på grund av det.
Det kan låsa sig ibland. Jag plockat i princip alla parasiter jag kan få. Dels lite för det här spela med korten som ligger på hand och så vidare. Men också för att, och så har jag lite svårt att lämna saker kvar på kartan. Det känns fel inombords. Men framförallt för att det finns ändå rätt många sätt att antingen sälja parasiter för Oblites, som är då spelets stora valuta, och för de här valutorna kan du oftast skapa artefakter i vissa segment och sådär, som i sin tur kan gynna ganska mycket. Men också att det finns speciella då consumables som du kan kasta av dig på alla parasiter ifall det skulle bli för jobbigt att ha dem då. Så att jag tycker ändå att fördelarna som de ger är tillräckligt stora, även om det såklart känns lite fel med den här nedgraderingen man också får. Men det är lite som du sa, Amanda, också, att ibland så handlar det om att du slåss dåligt i närstrid eller att du skjuter dåligt på långt håll och lite sådana saker, och typ plocka upp items och sådär och kan ge dig skada. Men jag tycker också att raisins som man healar sig utav finns det också generellt rätt mycket utav. Så att jag har ändå försökt att plocka på mig många parasiter och mycket saker generellt, och bara återigen spelat ut efter de förutsättningarna som spelet vill ge mig. Det känns som att parasiterna är en viktig del och en stor del i liksom i hur de har utvecklat det. Så att summa summarum så tycker jag att det var det bästa sättet att ta sig an det.
Ja, men precis. Alltså jag prioriterar ju hälsan, precis som i verkliga livet. Nej, men alltså det är det som funkar bäst för mig oftast, för att jag känner att, alltså dels så vill man ju ha den här resinbehållaren till exempel, som man kanske då hittar ute på banan, men också naturligtvis fylla på med silphium, som är spelets helnings, jag höll på att säga vätska, vad äckligt det lät, men alltså ni förstår vad jag menar.
Resident Evil's green herb.
Ja, men exakt. Det är det man helar sig med helt enkelt. Och sen naturligtvis när man hittar de här astronauterna, om man kan köpa det, eller om man liksom köper behållare som man kan ha med sig med silfium, så är det alltid en fördel också. Eller när man kan hitta den här, nu kommer inte jag ihåg vad den heter, men man kliver liksom in.
Nej, reconstructed.
Ja, ah, precis.
Mm. När man, om
man kliver
dör,
in
så...
i en reconstructor och sen så kommer man liksom tillbaka efter man har dött. Och det är ju väldigt fiffigt, för att sånt känns det som att det finns ganska lite av. Så då är det liksom bra att man prioriterar det också, med tanke på att när det gäller spelets roguelike elements så tycker jag personligen att det är kanske lite taskigare än vad man har hoppats på. Det finns ju vissa uppgraderingar som man behåller när man dör. Alltså till exempel då att man har sin grapple hook när man då har dött till exempel.
Ja, eller man kan ta sönder röda barriärer till exempel.
Svärdet är ju som permanent.
Precis, men det är faktiskt en grej som vi inte har nämnt egentligen, som är ovanligt för att vara en roguelike. Du behöver inte ta en boss igen när du dödar den.
Ja, det är skönt.
Så att i en vanlig roguelike så hade du behövt säga att okej, men du dör, måste börja om. Och då måste du köra första biomen, ta den bossen, köra andra biomen, ta den bossen, köra tredje, ta den bossen. Utan här kan det ju vara så att när du väl har låst upp den andra biomen så finns det liksom snabbvägar att komma dit. Sen så kan det ju vara fördelaktigt att ändå springa igenom den första biomen relativt mycket. Och sen gå till liksom genvägen istället för att hoppa in mot bossen igen och sen så köra vidare. Så att det finns genvägar att ta då. Lite likt som det funkar typ i första Spelunky. Att, liksom att man har tagit sig en viss bit och då kan du låsa upp en genväg så du, kommer liksom, du kan börja typ på andra banan på en gång. Och det är typ så här också. Så att det finns liksom, har du kommit till tredje banan till exempel så finns det en genväg till den tredje banan. Och samtidigt med öknen också med andra biomen så kan man komma dit.
Ja, men det är ju viktigt att fortsätta försöka samla på sig grejer i de olika biomerna även om man kanske siktar på en annan boss. På grund av att det finns himla mycket att hämta och att spelet, det följer ju med spelaren i dess progression. Så när du plockar upp vapen så är ju inte det någonting som är definitivt för det rummet, utan det har liksom uppgraderats i nivå med att du själv har uppgraderat ditt vapen på olika ställen. Så det är väldigt bra att kunna få ett starkare vapen, att kunna samla på sig saker så att det är lättare att ta sig igenom det. För att någon gång så har vi liksom bara försökt att se hur långt vi klarar oss genom att bara mer eller mindre stånga huvudet igenom öknen när vi skulle till den bossen till exempel, och sen direkt upp. Och vi fick ju råpisk direkt. Men jag ska säga det att jag tror faktiskt att det här är ett spel, precis som du sa innan Douglas, som man borde uppleva främst på egen hand. Sen kan det vara kul att spela kooperativt. Jag tycker ju att det är väldigt mysigt att spela tillsammans med Jimmy till exempel, och det har lärt mig väldigt mycket om spelet att ha någon med mig som faktiskt kan spelet sedan tidigare och som kan vara liksom en hjälpande hand men också en guide på ett sätt. Men det finns ju sina nackdelar. Till exempel så har jag ju behövt spela på egen hand också, för att jag får ju liksom inte berättelsen när jag spelar med Jimmy. Så jag kan ju liksom inte gå in i huset när jag är i kooperativt läge, utan det måste jag göra på egen hand. Vilket gjorde att jag personligen kunde ju inte få astronauten till exempel, som gör att man liksom återupplivas, förrän jag hade gått in i huset på egen hand.
Det är
saker.
Alltså ett hus så, som Celine upptäcker som finns från hennes hemplanet, som av någon anledning dyker upp även på den här planeten då, för de som inte kan kontexten. Mm.
Ja, exakt. Alltså det är ju liksom ingen bebodd planet, utan det här är ju liksom ett vanligt här landsbygdshus mer eller mindre, som då är utformat ut efter hennes minnen, och det är ju en skräckupplevelse. Jag tycker att det var superobehagligt att vara där inne. Sen så hände det liksom inte så mycket läskigt, men jag höll ju på att skita ner mig för att jag är en sån fegis.
Mm. Ja, men det huset, stämningen det är tryggt. När man går in i det huset under olika tillfällen i historien så får man se olika saker också. Det är nya ställen som låser upp i det. Och så också.
Mm. Men också det naturligtvis när vi spelar kooperativt, att det är inte bara berättelsen som påverkas i hur mycket man kan ta del av, men också hur svårt det är. För att, nog för att jag tycker att det var rätt svårt att spela på egen hand, men jag kom liksom till bossen, tog den nästan liksom på första försöket som jag hade själv. Och så även liksom andra bossen. Nu har jag inte gett mig i kast med den tredje till exempel på egen hand. Men vi har ju spelat en hel del tillsammans å andra sidan. Och man märker ju liksom att det är inte bara det att fienderna tål mycket mer. För det gör de. Men man själv tål så otroligt mycket mindre. Jag hade varit mer okej med att det bara var att fienderna liksom tog längre tid att nötas ner. Men vi hade ju liksom en konfrontation med den tredje bossen. Där vi går in liksom fullt kittade, vi är liksom på topp. Vi ska ge det här aset på nöten. Vi är på gång liksom. Och har jättegoda förutsättningar. Det jag hade gjort precis innan, det var att ta en large Silphium vial. Så att mitt liv var liksom maxat. Jag hade tagit liksom så pass mycket resin att det liksom var utvidgat. Jag blev träffad en gång direkt. Och det tog nästan hela mitt liv. Mm. Och då bara så här, blev jag träffad ett kort tag senare. Och naturligtvis fick jag ju sitta där i mitt väntarläge och må dåligt. Medan Jimmy då springer runt och försöker mula den här första fasen av tre så gott han kan. Han springer tillbaka, återupplivar mig, och då har jag ju pyttelite liv, och sen så fortsätter det så.
Ja, för det är typ, jag tycker typ de vanliga rummen är inte så farliga när man är två, även om man liksom inte tål lika mycket.
Men bossarna
och de tål mera. För det tycker jag ändå är helt okej, för det är liksom fler saker på banan, vilket gör att liksom, vissa fiender fokuserar ibland på mig, ibland fokuserar på Amanda, och då kan man liksom hjälpas åt på ett annat sätt. Bossarna är ju lite annorlunda, för de är liksom så här stora typ monster som så här, visst, de kan ju fokusera på någon annan också, men oftast deras tacker liksom är ju, de är liksom utvidgade på så sätt att de liksom tar stora delar av banan. Men just för att det är lite svårare så lär man sig ganska bra på att liksom undvika att ta skada, och det är ju faktiskt en grej för att bli så bra som möjligt på spelet, är ju det att ska du ha hög proficiency så behöver du, då ska du ju inte bli träffad så gott. Nej. Det går, för att det är, så bygger man upp sin proficiency mycket, så gäller det liksom att du ska döda fienden samtidigt som du inte blir träffad, och så blir man ganska duktig på det.
Adrenalinsystemet också då, som resetar. Yes. Liksom.
Ja, men just på bossarna är det liksom att inte nog med att man tål väldigt lite, de tål väldigt mycket, vilket gör att det blir mer liksom en uthållighetstävling än att jag liksom ska klara en svår boss, och det är därför inte jag gillar bossar generellt sett. Jag tycker att det är så här, bossar med mycket HP, det tycker jag är skittråkigt, för det är liksom bara så här, okej, men nu ska jag bara göra samma sak i typ 10 minuter då, för att du har bestämt att det är en bra tid, jag ska hålla på och göra typ samma sak om och om igen. Och då blir det bara en uthållighetsgrej, trots att jag liksom har lärt mig bossen då, men saker händer, man hamnar i olika situationer som gör att liksom, okej, men nu är det oundvikligt att jag blir träffad här, och så blir man träffad. Och jag hade ju typ en hälsomätare som nästan var liksom dubbelt så lång som den är när man går in i spelet från första början, och tänkte så här att det här är lugnt, jag har en astronaut på mig också, vilket gör att jag kan bli återupplivad en gång och liksom bli träffad en gång, 75% av livet försvinner bort. Och inte nog med det, att man blir så chockad över att så mycket liv försvinner om man blir träffad, så liksom det slår ju en ur spel också. Och så jämför man när man spelar själv och du blir träffad flera gånger på den bossen och livet rör sig knappt. Alltså inte knappt helt, men liksom det är så att skillnaden är så pass stor att jag tycker att det är lite övertunat på att vara liksom förjävligt när man spelar två. För att hade vi spelat själva, då hade vi tagit den där bossen. Alltså vi var så nära på att slå den idag. Och det var liksom bara så att lite till, och sen så var det så att på tredje fasen på den här bossen så försvinner de här alla plattformarna, och rätt som det så blir jag bortslagen. Liksom jag hänger helt i luften och bara febrilt letar liksom efter en jävla plattform att bara få tag på, och så kommer en sån jävla grön laser som tar ut det liksom sista av mitt liv, och det är bara så här, vad fan ska jag göra åt det liksom? Är det så surt?
Ja, men verkligen. Nej, det är det. Och vi ska ju vara ärliga med att vi har inte klarat spelet, någon av oss. Det är typ första gången i Skämshögens historia som vi gör så här, men nu utlovade vi ett avsnitt i mars, och vi känner ändå att vi har sett och känt så mycket på och av spelet, så vi kunde liksom med gott samvete sätta oss i alla fall, och jag tror att samtliga kommer ju vilja liksom sätta sig ner och mula det här spelet innan det är dags för Housemarques nästa spel.
Ja, men verkligen, alltså vi fattar ju loopen, vi fattar vars storyn är på väg, så nu handlar det mest bara om att göra det.
Jag har ju nästan klarat det. För att när jag recenserade så kom jag fram till sista bossen, och sen släppte de liksom en patch som skulle laga vissa grejer i spelet, och det förstörde min sparfil. Så att när jag, och då, det fanns liksom, när jag startade mitt spel då, då började jag liksom om. Och direkt så laddade PlayStation upp den till molnet, min sparfil, så att den sparfilen som låg i molnet som jag kunde ha laddat ner och fixat med, den var liksom borta. Så att det var liksom bara så här, ja, fick börja om. Så det är anledningen till att inte jag klarade då.
Ja, men precis. Men vi ska ju börja runda av alldeles strax. Har ni några sista ord om Returnal som ni vill dela med er av till lyssnare?
Ja, jag vill faktiskt bara prata om den twisten. För att den är så häftig. Ifall det är någon där som inte känner att de liksom säger, men jag ska ändå inte spela Returnal så man kan lyssna. Men det här är stor spoiler.
Eller så spolar man fram.
Ja, så spolar man fram. Så, och vi har ju nämnt lite tidigare den twisten. Så att det som händer då är när man klarar tredje bossen, att man kommer av planeten. Så man tror ju liksom att, ah, nu är det slut. Så att Celine åker till jorden, förmodar jag, lever sitt liv, dör, alltså av ålder, och vaknar upp i samma loop igen. Så att hon kraschar på planeten och landar där. Och man bara så här, jag får vara chills när jag bara hör det liksom. Då var det verkligen så här mind blown. Det var bara så här, what the fuck?
Och Jimmy sitter och fläktar sig här.
Ja, ja, det, ja, jag vet bara, det är så här, uff.
Men Jimmy är inte dramatisk.
Nej, men det är så, nu tänker jag lämna Lost igen, men det är så att när tredje säsongen var slut av Lost, då får man se, för att de har haft så här flashbacks grejer och då tror man att man har fått följa Jack i flashbacks.
We have to go back.
Och sen så kommer de så här och då typ är de så här på typ, så får man se han är liksom på LAX i Los Angeles och man tänker så här, ah, det är något problem, och sen så träffar han Kate då som en annan överlevare på ön, och då visar att de har kommit av ön. Och det var bara så här, oh my fucking god. Så det var lite samma sak här, du vet, man var så här, hon är fortfarande fast i loopen och hon lyckas ta sig ut därifrån, men det bröt det inte. Och nu vet inte jag om du har startat någon run efter det, Douglas.
Det har jag inte gjort. Jag har kvar all min proficiency och allt sånt där från den runnen. Så nu börjar liksom nästa fas då. Så,
du sitter fortfarande med gås, gör du?
Ja, men alltså det är hela anledningen till att jag vill fortsätta nu liksom.
Får jag säga?
Vadå?
Eller vill du säga det själv? Alltså det är ingen stor grej.
Nej, kör.
Ja. För att när du väl kommer, nu när du startar om runnen och när du kommer tillbaka till loopen, så de åren du har levt på jorden har även gått på Astropos. Så att tiden har inte spolats tillbaka, utan den har rört sig framåt, men du är fortfarande tillbaka liksom i loopen. Så att alla biomer ser annorlunda ut.
Nice.
Och det är så jävla fett.
Jag är stark tobak här.
Ja, men du kunde ändå ana att jag såg att så här, den här miljön ser annorlunda ut. Någonting har hänt med liksom skogen. Den är typ orange, grön. Jag fattar inte riktigt varför.
Så säger jag att Selene levde typ 40 år till då på jorden. Då, så har det gått 40 år på Astropos också. Atropos. Vad säger jag? Astropos? Atropos.
Astrobot.
Ja. Ja, men det är en så jävla snygg twist. Det är liksom, ja, det tycker jag är skitsnyggt.
Mm. Ja, men nice. Alltså, det är ju ett otroligt spel och det känns ju som att många fick ju upp ögonen för Housemarque i och med det här spelet. Och jag hoppas ju verkligen att Saros kommer vara, om inte lika fantastiskt, så ännu mer fantastiskt. För jag älskar ju Rahul Kohli också som spelar huvudrollen. Så det ska bli otroligt spännande att se vad det här spelet kommer att leverera om ungefär en månad faktiskt. Jag ska bara läsa lite kort upp kommentarer som vi fick. Vi fick inga om Returnal just specifikt. Däremot fick vi från Pontus som tycker att det är ett mysigt koncept. Alltså att skämshögen då är med i spelsnack. Så det är väldigt kul att det fick sånt positivt mottagande. Och sen så har vi också vår prisbelönta lyssnare, DJC, som skrev att det är kul med topplistor. Och topp 10 för honom var position nummer 10. Rogue Loops, position nummer 9 Everdeep Aurora, position 8 Blade Chimera, 7 Son of Kuni, 6 Silly Polly Beast, 5 Metroid Prime 4 Beyond, 4 Ghost Town, 3 Terminator 2D No Fate, 2 Haneda Girl och nummer 1 Citizen Sleeper 2 Starward Vector. Det var ett väldigt bra val tycker jag, det första spelet, absolut.
Minst sagt.
Så jag är glad för att det blev topp 1 där, helt enkelt. Men vi kommer ju naturligtvis komma tillbaka inom en månad. Och då kommer vi prata om filmen The Zone of Interest. Och då tror jag att det är exakt den här gruppen som kommer att sitta och prata om den. Så har man några åsikter om antingen filmen eller om man vill säga någonting till oss. Någonting om Returnal. Bara hör av er antingen på Skämshögens sociala medier @chamshogen på Spelsnacks sociala medier. Ja. Man kan naturligtvis kommentera på spelsnack.com om man vill, eller i podcastappar. För nu säger vi på sjömsken.
Hej då!
Douglas nickade.